Ikväll ska vi gå in i andra Korinthierbrevet 4 och 1. Och vi är i ett sammanhang som alltid. Som ni vet så är det inga kapitelindelningar i originaltexterna. Paulus skriver, och i det här brevet så använder han stor tid till att, man skulle kunna kalla det för försvara sin tjänst. Och det är lite svårt att bearbeta just den tanken, för att är man en gudstjänare så behöver man inte försvara sig. Om ni tänker på Moshe Rabbeinu när han blev attackerad av folket. Det han gjorde, han gick inte ut och gav massa argument för varför han skulle vara deras ledare och så vidare, utan han gick ner på knä. Eller till och med la sig raklång på marken och tillbar Hashem. Och då visade sig Hashems härlighet genom molnstolen och på olika sätt. Och den evige bekräftade hans ledarskap med under och tecken och tog itu med upprorsmakarna. Och i det här fallet så ser vi då att Paulus i kapitel efter kapitel försvarar sig efter att ha blivit attackerad på olika sätt. Och då måste man ställa frågan, är det här ett försvar i köttet, om ni får tala på det sättet? Eller varför gör Paulus det här? Varför skriver han så här? Om vi nu utgår från att han är en andlig människa och hans motiv är rena och det han skriver inte har någon överhuvudtaget något motiv av att få makt eller försvara sina egna positioner, så då, om vi lägger ner det, så måste vi erkänna att i så fall så är det den evige som vill att han ska säga det han säger. Och det är någonting som de behöver höra. Och hans motiv är liksom inte att jag ska minsann visa vem jag är. För då skulle det vara helt felaktiga motiv. Det kommer ifrån från den delen av själen som är oren, så att säga. För en sann ledare får inte hålla på med den typen av argumentation. Att här ska ni minsann underordna er, för det är jag som bestämmer. Så gör den här världens ledare. Och Yeshua sa ju till oss, våra mästare, att den som vill bli stor, han ska vara en tjänare. Han ska ha en helt annan attityd än de politiska ledare som finns i den här världen. Så vi måste utgå då från, om vi nu tror att Paulus är en reko gudstjänare, så måste vi utgå från att hans motiv är helt rena när han talar på det här sättet och försvarar sig. Och det här är alltså som han talar som en pappa. En andlig far, han vill lära sina andliga barn att förstå vad han går igenom. Det här är inga lätta saker, för de har ju inte alls samma nivå, andliga nivå, som han själv. Och därför så förmedlar han det som finns i hans själ och i hans ande, så att de kan på något sätt förstå vem han är, förstå vad han känner, förstå vad han ser och förstå det som Herren gör i och genom honom. Och jag personligen tror inte att det finns någon form av självhävdelse eller någon form av hämndkänslor eller någon form av maktbegär i det som Paulus skriver här, utan det här rena andliga reaktioner från en gudsman som har dött bort ifrån sådana här attityder som vi talar om för länge sedan. Och då skriver han så här: därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Han har ju skrivit tidigare i kapitel 3 om att han har andens tjänst, och jämför då med den tjänst som Moshe Rabbeinu hade, och menar att det vi har fått i Messias, det är mycket större härlighet, för det har ju med liv och evighet att göra. Moshe Rabbeinus tjänst är för denna tiden och för de dödliga människorna. Visst leder det till någonting annat, men det som vi talar om, det är det som Moshe Rabbeinu profeterar och han pekar fram emot, och det har nu kommit, och vi talar om det som är det starka, den högre nivån och högre spänningen, högre strömmen som har kommit just nu i Messias Yeshua. Och när vi då har den här tjänsten att föra ut kunskapen om honom, så tappar vi inte modet. Och vi har den här tjänsten genom Guds barmhärtighet, alltså Gud har gett oss barmhärtighet så att vi kan stå i den här uppgiften. Och Gud har också gett er barmhärtighet därför att ni har fått del av det som Herren har gett oss som ledare, eller mig som apostel, som shaliach, som sändebud. Jag har kunnat nå er med det här budskapet och därför så har ni också fått barmhärtighet genom den här tjänsten. Då vi tappar inte modet, vi har fått otroligt stora och underbara välsignelser i det, i Messias, i anden. Och så kommer han till vers 2 här. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. En sann gudstjänare måste vara superärlig. Han måste vara väldigt ren. Dels i sina motiv som vi tog upp här. Men också dels i sitt sätt att försöka påverka människor. För man kan manipulera människor i sin egen förmåga. Och man kan liksom hålla på med knep och försöka lirka och påverka på olika sätt. Men alltså, vi är helt rena när det gäller såna här attityder. Vi lägger öppet fram sanningen. Med andra ord, vi tolkar skrifterna som skrifterna lär. Vi förvandlar inte sanningen och säger att det är någonting annat än vad det står skrivet. Utan precis som Herren har uppenbarat för oss det Bibeln, det Toran och profeterna lär. Det för vi ut, det vi har fått uppenbarat som sanningen. Det för vi vidare. Vi förfalskar inte Guds ord. Och med andra ord också kanske man kan föra fram den här tanken att han skulle kunna använda sin tjänst genom att få personlig vinning, att få ekonomisk vinning eller få favör på sånt sätt att han får maktposition, att de upphöjer honom som någon slags superledare och såna grejer. Men vi håller inte på med såna grejer. Vi håller inte på med knep. Vi lägger oss inför varje människas samvete. Ni får utvärdera oss. Hur upplever ni det i era samveten, det vi håller på med? Är vi ärliga? Är vi rena? Och så vidare. Och vi gör det inför Gud. Och är då vårt evangelium eller glada budskap, är det dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Med andra ord, våran presentation av det budskap som Gud har gett oss att ge till folken, det är klart och tydligt. Det är rent. Det är äkta. Inga knep, inga baktankar bakom, utan vi vill bara det som är rätt. Och om det är någon som inte tar emot det då, så är det inte, beror det inte på oss. Alltså inte vårat sätt att presentera det, inte heller vårat sätt att leva eller vårat sätt att tala som hindrar dem att få kunskap om det är glada budskapet, utan det är någonting i dem som är fel. Det är inte fel på oss, det är fel på dem. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Med andra ord, det är deras problem, inte vårat problem. Det är de som måste ändra på sig för de tar inte emot det som vi säger. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Messias härlighet, han som är Guds avbild. Jag har tuggat lite på de här orden, det här är inga lätta ord, det är djupa sanningar bakom och jag kan inte säga att jag förstår allting i det här. Men vi ska titta lite grann på orden. Det står om denna tidsålderns Gud. Paulus använder tre uttryck i sina brev. Det ena är denna världen. I första Korinthierbrevet 3:19, 5:10, 7:31. Den här världen. Och så använder han ordet den här nuvarande tidsåldern. I Galaterbrevet 1:4. Och sen använder hon ordet denna världen eller den här tidsåldern. Det här ordet tidsålder, det är både på grekiskan och hebreiskan. ett väldigt brett begrepp. Tidsålder eller värld, det är samma sak. I på hebreiska det är olam. Och det konceptet är väldigt brett. Det betyder, det har både med tid och rum att göra. Och det har också med ett system att göra. Så man kan uttrycka det, de har översatt det som den här tidsåldern. Men det kan lika väl översättas som den här världen. Och då kan man tänka sig den här det här världssystemet. Och det finns i judisk tänkande. Två världar. Den nuvarande och den tillkommande. Och det kallas på hebreiska Olam Hazeh, som betyder denna världen eller denna tidsåldern, och Olam Haba, som betyder den tillkommande eller den kommande till tidsåldern eller den kommande världen. Och i den judiska presentationen är det inte så negativt som i Paulus brev. Och för i Paulus brev så poängterar han just den förvridna, den onda, det gudsfrånvända systemet i den här världen, i den här tidsåldern. Så i hans undervisning så är det något väldigt, väldigt negativt. Och Johannes talar ju om också det ordet världen. Och Paulus talar också om det i första Korinthierbrevet. Om någon älskar världen, älskar inte världen. Alla sådana här uttryck då. Så att det har med ett ont system som råder i den här tiden. Som kommer att ta slut när Messias kommer. Och Herren har ju tillåtit det här att vara så under 6000 år. Och det är den tidsålder som vi lever under. Sen kommer den tillkommande tidsåldern som är det 7000 året, som är sabbatsvilan. Och sen kommer det 8:e perioden, 8000 året om man ska kalla det så. Och då är det en ny period. En helt ny, med nya himlar och ny jord. Okej, i den här tidsåldern, den här världen, den här nuvarande systemet, så finns det en gud, och de har skrivit det här med en liten bokstav, det kan vara intressant. Den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset. Vad är det för gud han talar om här? Den här tidsålderns gud, kan det vara pengar han talar om? Kan det vara makt han talar om? Kan det vara sex han talar om? Eller vad är det för gud? Vad är det för gud som människor i den här tidsåldern har? Som de är styrda utav. Finns det inte bara en gud? Men här talar han alltså om den här tidsålderns gud. Alltså det är någonting negativt. Det är en makt. Gud har ju med makt att göra. Ordet gud på hebreiska har med makt, styre och rätten att döma. Att regera. Och de flesta tolkar det här som att det är en hänsyftan på en fallen ängel som kallas för Satan på hebreiska, Satan, som är Guds motståndare. Och här kommer vi in i en svår bit, och det här är någonting vi måste jobba med. För i den kristna teologin som vi kommer från allesammans, där har man målat upp och fortfarande målar upp väldigt mycket en dualistisk världsbild i andevärlden, att det är två makter, en god makt och en ond makt som regerar i andevärlden. Och då blir det ju inte en gud som regerar över allting, och där måste vi alltså justera det här tänkandet. Och i den kristna världen så får Satan väldigt stor makt, i alla fall den evangeliska och den historiskt katolska världen. Där målar Satan upp som en väldigt mäktig person då, som har makt att plåga människor och makt att göra massa hemska saker. Men i skrifterna ser vi att motståndaren, eller Satan, den här ängeln då, är en gudstjänare. Och när det står att denna tidsålders gud har förblindat de otroendes sinnen, jag menar, kan inte den allsmäktige guden hindra det? Här måste vi alltså se att det finns en gud som råder i himlen och på jorden. Och om det är ett tillstånd nu att det finns en mindre gud då som råder över den här tidsåldern, så är det för att det finns en allsmäktig gud som vill att det ska vara så. Och nu kommer vi in på det som man skulle kunna kalla Guds vilja sedd ifrån olika synvinklar. Om man ser på Guds vilja utifrån hans allsmakt, utifrån hans storhet, utifrån hans ettvarande, att det inte finns någon annan makt i universum som inte han har makten över, alltså han är den enda som regerar, så betyder det att så länge den här onde guden, eller vad kallar det, den här satan, den här ängeln, den här tidsåldens kraft som förstör människornas liv, så länge han verkar, så är det för att den allsmäktige guden har gett honom den auktoriteten. Och det ser man genom hela skriften att så är det. Det är bara en gud som regerar, och han ger makt till vilddjuret, han ger makt till draken, han ger makt till Satan att göra det som han, den allsmäktige, vill att Satan ska göra. Det kan vi se i Jobs bok. Vi ser att det finns ett samarbete då mellan den allsmäktige och motståndaren. Och det är lite svårt att förstå det här. Men på ett lägre plan då, i från våran synvinkel sett, så är det alltså det ser ut som att det är två makter och krig mellan ljuset och mörkret. Men så är det alltså inte från himlens synvinkel. Men från oss är det så. Vi är i ett krig, och den evige, alltså den allsmäktige, vill att det ska vara det här kriget. Det måste vi inse då. Det här är ingen, han är inte den här skapelsen, är inget misslyckande från hans sida. Att synden kom in i världen, det är en del av Guds plan. Att den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, det är en del av Guds plan för den här världen. Nu kan vi arbeta i vår del av världen där det är en begränsad Guds vilja, kan man säga också. Därför så finns det en bön som vi har lärt oss av vår mästare som säger: ske din vilja så som den sker i himlen, här på jorden. Med andra ord, det finns en skillnad mellan Guds vilja i himlen och Guds vilja här på jorden. Så från det stora perspektivets synvinkel, så allt vad som sker är Guds vilja. Allt vad som händer i världshistorien är med Guds plan. Det finns ingenting som han inte har makt över. I den lilla perspektivet, eller här nere från detta perspektivet, så måste vi arbeta för att förändra saker och ting. Och det är också en del av Guds vilja. Han alltså har skapat oss och skapat världen för att den här spänningen och detta krig ska förekomma i den här tidsåldern. Och här har vi våran uppgift. Vi kan liksom inte sätta oss med armarna i kors och säga att nu så vill Gud ha det och man kan inte göra någonting åt det. Utan Gud vill att vi ska kämpa. Gud vill att vi ska stå emot det här mörkrets rike som vill ta makten, som tar makten på olika sätt i den här världen. Den här tidsålderns Gud vill, den evige, att vi ska kämpa mot. Han har skapat Satan och gett honom den makten som han har och låtit honom göra uppror och låta honom stå emot och skada människorna för att vi ska kunna vinna seger. För att vi med Guds hjälp ska bli segervinnare i den här situationen. Vi kan titta på andra Samuelsboken 24:1. Vi befinner oss där i kung Davids tid. Och David är nu han är kung över hela Israel. Han har makten över hela landet, över 12 stammar. Och här står det att Herrens vrede upptändes mot Israel. Andra Samuelsboken 24:1. Åter upptändes Herrens, det vill säga den eviges, vrede mot Israel. Och han uppäggade David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Det var inte tillåtet att räkna folket, för Herren hade ju sagt att Israels barn skulle bli som himlens stjärnor och jordens sanden på jorden, eller jordens stoft och sanden vid havets strand. Så när man då räknar Israel så går man emot den här profetian om att det inte går att räkna. Så David, efter han har gjort det, så slog han samvete och sa: vad har jag gjort? Det har syndat. Och då blev det problem för folk. Han fick välja mellan tre saker. Profeten Nathan kom och sa: nu får du välja mellan tre saker. Antingen 7 års hungersnöd, 3 månaders flykt från era fiender, eller 3 dagars pest. Och då säger David: det är bättre att falla i Herrens hand än att falla i fiendernas hand. Så vi väljer det sista. Han valde 3 dagars pest. Men om vi tittar på det, precis samma text i första krönikboken 21:1, inte samma text men det är samma händelse, så ser vi att det är en skillnad. Det står: men Satan trädde upp mot Israel och uppäggade David till att räkna Israel. Vad är det för skillnad då? I ena texten säger profeten: Herrens vrede, åter upptändes Herrens vrede mot Israel. Och han uppäggade David mot dem, mot Israel alltså. Och sa: gå och räkna Israel och Juda. Herrens vrede upptändes mot Israel och Herren uppäggade David mot dem. Här var det Hashem som uppäggade David att räkna Israel. I första krönikeboken 21:1 står det: Satan trädde upp mot Israel och uppäggade David till att räkna Israel. Jag menar, kan inte profeterna se skillnad mellan Gud och Satan? Det måste vi lösa på så sätt att vi förstår att det finns en Gud som har makten i himlen och i luften och på jorden. Och när då Gud är arg på Israel, så släpper han loss Satan. Och i den första texten så står det inte att det var Satan som gjorde det. Men i andra texten så uppenbarar den för oss att Gud valde att använda Satan för att uppägga David att räkna Israel. För att det skulle komma plåga över Israel på grund av den synd som fanns i landet. Så här ser vi att Satan är Guds tjänare och utför hans planer och hans vilja. Om vi då går tillbaka till andra Korinthierbrevet där vi var, så säger Paulus att denna tidsålders Gud har förblindat de otroendes sinnen. Vill Gud att det ska vara så? Ja, det vill han ifrån det höga perspektivet. Vill han att det ska vara så ständigt? Nej, han vill att vi ska kämpa mot det. Han vill att Paulus och vi andra ska konfrontera den här tidsålderns Gud som har förblindat de otroendes sinnen. Gud vill att det ska vara så för att vi ska konfrontera det. Men i vissa fall vet vi att det är människor som går förlorade. Men det ska vi inte gå in i det här. Det finns en text som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så för mig är det klart att den evige har skapat den här konfrontationssituationen för att han vill att vi som rättfärdiga människor ska vinna de orättfärdiga så att de blir frälsta. Så att de vänder om från sin synd och får del i det tillkommande riket som kommer. Gud har skapat den här situationen. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Men han har lagt ett jättestort ansvar på sina rättfärdiga tjänare. Han har så skapat en miljö för oss där vi ska verka. Men vi har ett jättestort ansvar att förändra den situationen som han har skapat. Och det vill han att vi ska göra. Därför står det skrivet att han vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men samtidigt har han ju då på ett annat sätt tillåtit Satan att förblinda de otroende sinnen. Vi ska titta på några texter här som talar om samma andemakt. Johannes 12 och 31. Yeshua säger precis strax innan, en tid innan han ska korsfästas eller hängas upp på trä och dö och uppstå. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut, är väl lite väl vågat att säga så. I och för sig, det beror på vad man lägger i ordet kastas ut. Cast out. Okej. Jag vill inte gå in på vad det blir för konsekvenser utav det här. Det är ju från ett visst område som han kastat ut, men inte från hela världen, för då skulle inte Paulus säga det efter Jeshuas uppståndelse. Då hade det ju redan, då skulle han inte vara kvar här. För han är ju kvar här. Han är ju i luften fortfarande. Så vad Yeshua menar med att den här världens första ska utkastas, och säger nu ska den här världens första utkastas. Varifrån då, måste vi ställa frågan. I vilket område? För vi ser ju helt klart att han är kvar i världen. Men det ska jag inte gå in på nu. Vi tittar på 14:30. Där står det: här efter talar jag inte mycket med er, till denna världens första kommer. I mig finns inget som hör honom till. Yeshua kallar honom igen för denna världens första. Paulus kallar honom för denna tidsålderns gud. Denna världens, och det är samma ord på hebreiska, olam. Denna världens, denna tidsålders första, eller gud, eller makthavare. 16:11. I fråga om dom, till denna världens första är nu dömd. I Efesbrevet 2:2 har vi en annan text. Vers 1 och framåt: så har han också gjort er levande, vi ska läsa folkbibeln. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni på dem, i dem, på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. I 1917 års översättning står det: försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Änglar är andemakter. Och Satan är en ängel. Han har en andemakt. Han är en andemakt. Och det är den andemakten, den kraften, som ligger över folks sinne så att de inte tar emot evangeliet. Och i Paulus brev till Efesierna så lär vi oss att den andemakten verkar i de ohörsamma, och jag tycker om folkbibelns översättning, olydnadens söner. Alltså de som är olydiga mot Gud. De drar över sig en andemakt som gör att deras hjärtan och deras sinnen blir förmörkade. De kan inte se det ljus som kommer ut från evangeliet. De kan inte se sanningen, för ljus i skriften har med sanning att göra. Om vi tittar i första Johannes brev, kapitel 4, vers 4, ser vi också en annan benämning på den här försten eller guden. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Han talar om, vi ska läsa från vers 1 så får vi hela sammanhanget. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Yeshua är Messias som har kommit i köttet, i kroppslig gestalt med andra ord, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Yeshua, han är inte från Gud. Alltså det, han talar om profeter som talar då. De profeter som talar. I vilken ande de talar. Om de bekänner att Yeshua är Messias, en människa, så är de från Gud. Och lägg märke till att det är väldigt, om man nu går in på det här temat igen som vi har kommit tillbaka så många gånger, om Yeshua är Gud eller inte. Här är de falska profeterna, de som säger att Yeshua inte är människa. Det står att Yeshua är Messias, och Messias vet ni, det är ju en kungatitel, titeln på Israels kung, som har kommit i köttet. Om man inte bekänner att Yeshua är har kommit i köttet, alltså en människa, så är det en falsk ande bakom. Det är alltså en falsk ande, en ande som inte kommer från Gud, som vill ta bort Yeshuas mänsklighet. Och varje ande som inte bekänner Yeshua, med andra ord, som inte bekänner att han är människa och att han är Messias, han är inte från Gud. Det är antikrist eller antimessias ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, vilka dem? De här falska profeterna, eller de här andarna som driver de falska profeterna. Ni har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Jag ser alltså att den falske, eller anti, som betyder mot Messias ande, en ande som är emot eller motsatsen till Messias ande, eller en ersättning till Messias ande. Det är alltså en falsk Messias ande. Ordet anti kan betyda flera saker. Ni har en ande som är mäktigare än den anden som påverkar de här falska profeterna. Och den här anden som är mot Messias. Det är alltså en ande som är i världen här, som vi ser om det talas om. I 5 och 19 har vi också en text. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Okej, nu har vi lite fler texter som talar om att det finns en ond makt som styr i den här världen, som Gud har gett makt att styra. Därför kallar Paulus honom för Gud. Men det betyder inte att det är två makter i andevärlden, en som står emot den andra, utan det är en som är över den andra. Den Guds makt är över Satans makt. Och vi som gudstjänare har som uppgift att bekämpa de här onda makterna. Den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen. De otroende är alltså de som inte är trogna. Tro har med trohet att göra i första hand. De som inte är trogna Gud. Om man inte är trogen Gud, om man inte är trogen, så blir man förblindad av en andemakt. Och i det här fallet så säger Paulus att det har blivit så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Messias härlighet. Det finns alltså ett ljus som strålar ut från evangeliet. Från det glada budskapet finns ett ljus, och det har med sanning att göra. Men det är alltså ett andligt ljus. Det kommer från den högste, från den som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och det ljuset strålar ut från budskapet om Messias härlighet. Och det har att göra med dels hans tid här när han tjänade på jorden. Han var ju full, vi såg hans härlighet, säger lärjungarna. Han var full av nåd och sanning. Vi såg hans härlighet. Och det har med sanning att göra, det har med helande att göra, det har med kärlek att göra, det har med allt vad han gjorde för människor runt omkring sig när han predikade och hjälpte människor på olika sätt. Det är alltså Guds, det är Messias härlighet, men också hans härlighet efter uppståndelsen, som har att göra med det ljussken och den andekraft som han fick vid uppståndelsen, som inte han kunde ha innan, för hans kropp var begränsad innan han dog. Och därför var han tvungen att gå igenom döden för att få en förhärligad kropp. Och han blev gjord till Messias, står det skrivet. Och där, när vi predikar evangeliet eller glada budskapet om Messias härlighet, så talar vi inte bara om det han gjorde innan han dog, utan speciellt som den han är efter uppståndelsen, hans makt som Gud har gett honom. Han har gett honom makt över himmel och jord. Han har satts in på en position av ledarskap i den här skapelsen som är överallt skapat, både osynligt och synligt. Det här är alltså Messias position i andevärlden, och det är hans härlighet som den evige har gett honom. Ordet härlighet på hebreiska, det är kavod, och det är samma rot som tyngd. Kaved, kavad, kavod. Det har med härlighet och ära och tyngd att göra. Messias har fått tyngd i andevärlden. Han väger tungt. Han som är Guds avbild. Messias är Guds avbild. Och i första Mosebok 1 så lär vi oss att Guds avbild, det är människor. Vers 5. Vi predikar inte oss själva, utan Yeshua, Messias, den smorde, som Herre, egentligen. De har översatt det som Herren här i folkbibeln. Det står inte så i grekiskan, det står Herre. Och det har med ordet Adon att göra på hebreiska. Yeshua är alltså en herre på så sätt att han är en ledare, han är en härskare. Vi predikar inte oss själva. Vi håller inte på med det. Vi är inte intresserade av att få makt. Vi är inte intresserade av att få pengar. Vi är inte intresserade av att få popularitet. Vi är inte ute för att berätta om oss själva, för vi tycker det är roligt att folk tittar på oss. Sånt måste vara helt borta från en gudstjänare. Om han har sådana motiv, så är han inte värdig att vara en framgångsrik gudstjänare. Paulus säger, vi håller inte på med det låga, utan vi talar om Messias, Yeshua, som herre, som härskare. Och oss som tjänare åt er för Yeshuas skull. Den Gud som sade, ljus ska lysa fram i mörkret. Han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Messias ansikte ska kunna sprida sitt sken. Var står det skrivet ljus ska lysa fram i mörkret någonstans? Det finns ingen bibeltext som ordagrant säger så. Det här är en parafras. Men det här är alltså en andlig sanning som hämtas ifrån skrifterna. Det finns tre bibeltexter som ligger till grund för Paulus uttryck här. Och vi ska stanna lite grann vid det. Den första texten är i första Mosebok 1 och 3, och den känner ni till. Och Gud sa det, var det ljust, och det vart ljus. Men då måste man ju titta på vad som står i vers 2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Här var alltså mörkt. Och Gud sa det, var det ljus, och det vart ljus. Eller det blev ljus. Så här ser vi att i mörkret kom ljuset. Det var ett tillstånd av totalt mörker. Och i det mörkret kom ljuset. Det här är ett mäktigt budskap. Ljuset kommer alltså från mörkret. Det är inte så att mörkret producerar ljuset, utan Gud låter ljus bryta fram där det finns mörker. Det här är en princip i hela den här skapelsen. Vi ser också det i Jesaja kapitel 9. I vers 2 står det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans dal ska ljuset stråla fram. Och så finns det en psalm. 112. Vers 4. För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Och Paulus fortsätter i andra Korinthierbrevet. Gud som sade ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Frågan är, var det mörker i våra hjärtan? Eller var det den värld vi lever i som är mörker? Och vi har fått ljuset i våra hjärtan i den här mörka världen. Jag vet inte exakt vad Paulus tänker här. Men det har inte så stor betydelse. I ett mörkt tillstånd kommer ljus. Och vi har fått ljuset i våra hjärtan. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Det betyder alltså att vi har fått en uppenbarelse i det innersta av oss, av vår varelse. Vi har fått kunskap, för ljus har med kunskap att göra. Det har med uppenbarelse att göra. Vi har fått se någonting, vi har fått uppleva någonting, vi har fått ljus över någonting. För att kunskapen om Guds härlighet, det är det som är ljuset, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Messias ansikte, ska sprida sitt sken. I oss finns alltså ljus från den kunskap som vi har fått om den Guds härlighet som kommer fram ifrån Messias ansikte. Här finns djupheter som jag inte riktigt förstår. Så jag vill lämna det här bara, utan låta det stå som det står. Det finns härlighet från Gud. Guds härlighet är det. Guds kavod. Härlighet, tyngd, ljussken. Eller jag vet inte vad ska, vad härlighet, hur man ska kunna, hur man ska kunna förstå det ordet kavod. Som strålar fram i Messias ansikte. Så Gud har alltså valt att stråla fram sin härlighet genom Messias. Det ljus som kommer från himlen, som är den allra högsta boningens ljus, det kanaliseras genom Yeshua, genom Messias. Och han är ju transparent. Därför säger han också, den som har sett mig, han har sett Fadern. Guds härlighet strålar igenom honom, och ur hans ansikte kommer Guds härlighet. Och vi har fått kunskap om det här, säger Paulus. I våra hjärtan, där det var mörker, vi förstod inte det här. Vi har ju varit under den här tidsålderns Gud och har varit förblindade i våra sinnen, men nu har vi fått ljus. Ljus har kommit i mörkret. Vi prisar honom för detta ljus som har kommit till oss, så att vi kan se den härlighet som strålar i Messias ansikte. Och det ska sprida sitt sken då till andra, säger han nu. Men den här skatten, vad är det för skatt? Jo, det är den här kunskapen, den här uppenbarelsen av Messias som man har i sitt inre. Denna skatt har vi i lerkärl, och nu talar han om sin kropp. Kroppen är som ett lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Med andra ord, vi har inte fått förhärliga kroppar än. Det blir i framtiden. Men som det är nu så har vi fått den här kunskapen och denna kraften på insidan. Och trots att det är sån kraft, så den här kroppen ska försöka hålla den här kraften, den här uppenbarelsen, den här kunskapen. Vi har lerkärl, alltså svagt. Det som är på utsidan, det är svagt. Det kan bryta sönder, det kan krossas. Vi kan dö. Men det som är inne i oss, det är någonting så oerhört mäktigt och stort. Och Gud vill att det ska vara så. Den här spänningen, nu kommer den här spänningen igen, som finns i den här världen. Den här världen skapas ju med bokstaven bet. Det ska vara ljus och mörker, det ska vara spänning mellan ont och gott och allt det här. Och nu är det då den här styrkan i vårt inre och svagheten i vårt yttre som är spänningen i det Paulus fortsätter att berätta om här. Kraften ska vara Guds och inte komma från oss själva. Det vill säga, det är bra att vi har svaga kroppar. Det är inte bra att vi är sjuka, men det är bra att vår kropp är som ett lerkärl, att det kan gå sönder, det är bristfällig. Varför? Jo, det är för att då är det alltså inte någonting som är i våran fysiska kropp, utan det är någonting starkare, det som är på insidan, det som inte riktigt syns för ögonen. För det är mäktigare det som är osynligt än det som är synligt. Det är för att kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Nu talar han om hur svårt det är för våra kroppar då, va? I den situation vi har. Och därför så mitt i det här mörkret, mitt i det här svåra, mitt i den här kampen, mitt i den här situationen av svaghet och bräcklighet, där visas Guds kraft och hans ljus och hans uppenbarelse. Och det är så vi lever. Och det var ju det som var syftet med det här brevet. Paulus vill alltså uppenbara för dem i Korint hur de har det. Och de har ju sagt att han verkar ju inte någon speciellt. När han är här, då ser han inte speciellt mäktig ut. Hans ord är mäktiga när han skriver, men när han är här, då är han inte speciellt mäktig. Så att de tittade på det yttre och de såg alltså inte det som var verkligt substans i det, som var kavod, det som var tyngd i det, som var det andliga och det inre. Och då vill Paulus visa här vad som är viktigt. Alltså om ni tittar på det yttre, om ni tittar på det som är omständigheter, då kan ni inte se det här mäktiga. Men om ni tänker på att mitt i alla dessa svårigheter, där verkar Guds kraft i oss. Det är ju ett stort bevis på att det är Gud som verkar. Så han använder till och med de här svårigheterna som ett bevis på att Gud är med dem. Vi är på alla sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jeshuas död i vår kropp, för att också Jeshuas liv ska bli synligt i vår kropp. Lägg märke till orden för att. Det alltså finns ett samband mellan död och liv. Det är alltså döden som verkar liv. Det är i mörkret som ljuset skapas. Det behövs mörker för att ljuset ska kunna komma fram. Det behövs död för att liv ska kunna komma ut på andra sidan. Människan föds inte för att dö. Människan föds för att kunna dö och uppstå till evigt liv. För att också Jeshuas liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Alltså han tänker då på dem i Korint nu då, att på grund av att vi får uppleva det här som ledare. Vi har en känsla av död, vi har en fysisk upplevelse av död, vi står i fara, vi har det väldigt svårt i våra kroppar. Och det producerar en oerhörd kraft från insidan som kommer ut, och det blir till välsignelse för dem som vi möter. Så ni får liv på grund av den dödsprocess som vi går igenom. Och det står så här: ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden. Vi lever, men vi utlämnas ständigt åt döden. Alltså vi är alltså i dödsfara hela tiden. För Jeshuas skull. För att också Jeshuas liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Lägg märke till ordet för att. För att Jeshuas liv ska kunna uppenbaras, så måste man uppleva döden. Man måste utlämnas ständigt åt döden för att Jeshuas uppståndelseliv ska kunna manifesteras i kroppen. märkliga ord. Så verkar döden i oss och livet i er. För det blir en konsekvens när vi får del av livet, så får ni del av det. På samma sätt som man säger i början, som vi har blivit tröstade, så blir ni tröstade. Det vi får, det ger vi vidare till er. Men då vi har samma trons ande som skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Och det är psalm 116 och vers 10. Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt. Jag som sa i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Och så vidare. Jag tror, därför talar jag, och det står inte så i hebreiskan. De har inte översatt rätt här. Det står, jag tror och därför skall jag tala. Jag tror, därför ska jag tala. I futurum står det. Med andra ord, om jag tror i mitt hjärta så kommer jag att tala. Och det tar upp också i romabrevet. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Frälsning har ju med befrielse att göra och allt vad man behöver för att kunna känna Gud i frihet. Så om man har tro i sitt hjärta så kommer man att tala med sin mun. Och det här är trons ande. Vi har den trons ande som psalm 116 och 10 säger. Jag tror, därför så kommer jag att tala. Med andra ord, tron förlöser tal. Det är inte tvärtom. Så tror också vi, därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Yeshua, han ska uppväcka oss tillsammans med Yeshua och låta oss träda fram tillsammans med er. Det är underbart att ha den vetskapen. Vi vet. Det är inte frågan om att kanske, utan vi vet att han som uppväckte Herren Yeshua, han ska också uppväcka oss tillsammans med honom. Det här är alltså en övertygelse man har på insidan. Du vet, jag vet att jag kommer att vara med i uppståndelsen när Yeshua kommer. Har du inte den övertygelsen, den vetskapen i ditt hjärta, så behöver du be Herren att ge dig den uppenbarelsen. Och speciellt när ordet går in så föder den här tron och vetandet, vissheten. Vers 15. Allt sker för er skull. Allt det här som jobbiga som vi går igenom. Och allt det här underbara som vi får del av. Allt det ljus som vi får mitt i mörkret, det sker för er skull. Men alltså, med andra ord, är man en tjänare, en ledare, så går man igenom fruktansvärda smärtor och nöd för att man ska kunna få del av Guds tröst, del av Guds hjälp, man ska få del av Guds kraft, del av Guds ljus, uppenbarelse. Det finns ingen födelse utan födslovåndor. Och ju djupare våndorna är, desto mer glädje blir det i födelsen. Så det som en ledare får uppleva i den här döds- och livskampen, dödskampen som producerar liv, det sker för andras skull. Och Gud verkar han är väldigt intresserad av personligheten hos en människa, speciellt om man är ledare. Och det är man ju, alla är väl ledare i stort sett. Så fort man växer upp något så är man ju en typ av ledare. Man kan ha barn, man kan ha andra som man då är ett föredöme eller ett exempel för. Så vi är ledare på olika nivåer allesammans. Och därför så måste jag inse att Herren är väldigt, väldigt intresserad av hur våran karaktär formas. Och han lägger väldigt mycket energi, om vi ska uttala på det sättet, på att forma om oss. Och han låter oss gå igenom mycket lidande och nöd för att producera ljus i oss. För att ljuset ska komma ut ur mörkret. Och för att livet ska komma ur döden. för att helande ska komma ur sjukdom, för att glädje ska komma ur sorg. Han låter oss få uppleva, och då samarbetar han med den här världens Gud. Den här världens tidsålderns Gud har fått uppgift att arbeta för att det ska bli svårt för oss och jobbigt för oss. För i det här så föds någonting oerhört ljuvligt och fantastiskt och ljust mitt i mörkret. Och det är en process som alla ledare måste gå igenom. Och ju större ledare man ska bli, desto mer måste man gå igenom en sån här process. Det kan vi se till exempel i Josefs liv när han blev såld av sina bröder. Allt det här var Guds plan. Man kunde säga, ja men det var ju hemskt, vilket hemskt hat de hade och allt det här. Ja men Gud hade ju bestämt att det skulle vara så. Gud hade bestämt att de skulle vara avundsjuka mot Josef. Han hade bestämt att de skulle sälja honom till Egypten. Han hade bestämt att han skulle kastas i brunnen först en gång och sen i fängelsehållaren för den andra gången. Han hade bestämt att Potifars hustru skulle vilja ligga med honom. Josef fick gå igenom alla dessa lidanden därför att han skulle kunna stå upp en dag och vara världens frälsare. Det var Guds sätt att producera en välbeprövad ledare. Och det är också Guds sätt att ge ett fantastiskt budskap om Messias. Josefs son, som han också kallas på hebreiska, Ben Josef. Så Paulus skriver alltså om deras, en äkta ledares, vad han måste gå igenom. Hur hans själ, hans kropp, hela hans varelse får gå igenom en dödsprocess för att kunna leva i det uppståndelseliv som kommer i Messias. Och det blir till församlingen och till de andras förmån. Så allt det här är egentligen ett försvar på ett positivt sätt att förklara hur man har det. Så här har vi det. Det här är en äkta ledares kännetecken. Om det är en superledare som talar om att det är, allting är rosor och allting är underbart och allting är fantastiskt och så här vidare och profeterar välgång och lycka för alla runt omkring och aldrig får ha några lidanden och aldrig får ha nöd i sitt inre, då är det är tecken på falska profeter, en tecken på falska apostlar när de inte får gå igenom lidanden. För är man en äkta gudstjänare så måste man dela Messias lidanden. Därför tappar vi inte modet. Vers 15 sätter vi igen. Vi läste det hela versen. Allt sker för er skull för att nåden genom att komma allt fler till det ska få tacksägelse att flöda över till Guds ära. Allt det här ljuset som kommer av detta fruktansvärda mörker, det väger mycket, mycket mer än allt mörker tillsammans. Och det är för att Gud ska bli förhärligad. Så klaga inte på alla negativa omständigheter som du har. Det är Gud som vill att du ska ha det så. Men han vill inte att det ska förbli så. Han vill att det ska producera någonting. Han vill att det ska komma ljus ur ditt mörker. Så klaga inte på mörker utan prisa Herren för ljuset. Låt ljusets kraft komma igenom det mörker du lever i. Se upp till honom, tala, tro och tala, så kommer ljuset också att gå in och spränga mörkret i den situation du har det. Därför tappar vi inte modet, säger Paulus vers 16, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Yttre människan har med kroppen att göra, inre människan har med vår själ att göra, den djupa själen, den högre själen. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt. Det kan han säga som har gått igenom skeppsbrott och mordförsök. Allt vad Paulus gick igenom, det kommer längre fram i samma brev här i andra Korinthierbrevet. Han kommer berätta om alla sina lidanden. Han säger att det här är lätt. Det var lätt. Det var på skeppsbrott i flera dagar. Eller vad det nu var, en eller två dagar, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var. Det var alltså en eller två av de här grejerna som han gick igenom skulle för många av oss andra vara allt för svårt, allt för tungt. Och han säger, det väger lätt, vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt. bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, kavod, tyngd, som väger tungt. Här ser vi också koppling mellan härlighet och tyngden. En härlighet som väger tungt och varar i evighet. Så i jämförelse då med den här ljushärlighetstyngden som blir produkt utav när Guds ord får komma in och spränga och låta ljuset skapas i mörkret, det är så mycket större än det lidande och de svårigheter som mörkret ger. Så i jämförelse så väger det lätt. Så det beror på vad man fixerar sina ögon på. Om du sätter dina ögon på allt det mörka som finns runt omkring dig, då kommer du gå under i mörkret. Lyft upp dina ögon. Låt ljuset komma in. Lyssna på vad Gud säger. Låt Herrens ande verka i ditt hjärta. Be att Herren upplyser ditt hjärtans ögon så du får ta emot ljuset i varje mörk situation i ditt liv. Så kommer du att märka att det här mörka, det är ingenting i jämförelse med detta ljus. Denna härlighet som väger så tungt. Och den kommer att vara i evighet. Mörkret tar slut och ljuset kommer att brinna i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Det som ser ut som mörkt just nu här. Utan mot det osynliga, det som finns inne i oss och det som finns inne i Hashem. Som han har förmedlat till oss genom Messias. Till det osynliga, förlåt, det synliga är förgängligt. Det tar slut, försvinner, förmultnar och dör bort. Men det osynliga är evigt. Då vill jag önska er att ni får mycket ljus i allt det mörker som är nu runt omkring er och i världen. Och vi kan väl säga så här att Abrahams barn skulle bli som stjärnorna på himlen. Det var ett av löftena. Och ju mörkare det är, desto bättre ser man stjärnorna. Så var inte bekymrad över allt mörker som finns runt omkring dig. Oja dig inte över det mörka. Utan var tacksam för att den evige på sin tron i himlen har makten. Och han har velat att det ska bli så här den yttersta tiden. För att ljuset från Messias som finns i dig och den andliga kraft som finns i dig ska visa sitt sken på ett sånt sätt att hela världen kommer att se det som finns i dig och mig. Och tillsammans så lyser vi upp och kan förvandla den här världen som finns. Må Herren ge dig mycket ljus denna vecka. Var glad, prisa honom och se uppåt och tala i tro. Tack ska ni ha.
Amen.
Tack så mycket.
Tack. Tack.